Ibland när man surfar, som det heter på internet, för att leta material till nästa nummer av Värmlänningen, då kan man komma över information som kan vara nyttig att ha. Denna gång har jag hittat information om ett ämne som verkligen är i tiden. Det gäller skyddsrum. Och jag läser följande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får många frågor om skyddsrum och genomförde därför fredagen den 26 januari en livesändning där följarna ställde frågor. På plats i studion var MSB:s skyddsrumsexpert Anders och Anna som arbetar som pressansvarig. Och denna livesändning kan man också ta del av på MSB:s hemsida msb.se. Där har den lagts ut med svensk text och teckentolkning. Och här ska vi nu höra ljudet från denna livechatt. Och det här är del 1 av 2.
Hej och välkomna till den här livechatten som vi på MSB har. Och mitt namn är Anna Wennerström, jag är pressansvarig på MSB. Och med mig har jag...
Anders Johansson heter jag och är enhetschef för enheten för skyddsrum på MSB.
Vi kan börja med dig Anders och den här övergripande frågan. Vad är ett skyddsrum?
Ett skyddsrum är ju ett utrymme i vår fastighet eller kanske en egen fastighet på gården som är ett skydd för händelse av krig. Det ska klara av att skydda oss mot splitter och bombnedfall i närheten. Det ska kunna skydda oss mot kemiskt och biologiskt och nuklear nedfall. Så att ett skydd för kriget helt enkelt.
Och hur många skyddsrum finns det i Sverige? Det är ju så här återkommande fråga.
Ja, vi har nästan 64 000 skyddsrum runt om i Sverige. Och med det är vi trea i Europa på antal skyddsrum per capita.
Vilka länder som har fler antal skyddsrum i Sverige?
Schweiz är bäst i Europa och efter det så kommer Finland.
Hur ska man tänka då om man märker att men gud, det finns ju inga skyddsrum just där jag bor?
Mm. Ja, generellt sett så är ju det kan säga, utifrån den planering som gjordes tidigare under kalla kriget när vi byggde skyddsrum. Att skyddsrum finns på de orter som man ansåg vara liggande i militärstrategiska områden och områden där det kunde finnas risk för krigshandlingar. Så finns det ingen skyddsrum på orten där du går. Då var risken liten.
Men sen är det också så att det finns ju andra sätt att skydda civilbefolkningen också i händelse av krig. Kan du berätta om det?
Ja, man tänkte ju också så att orter som var lätt att utrymma, där byggde man också färre skyddsrum. För utrymning blir ju ändå en stor del av skyddet av civilbefolkningen. Att man helt enkelt förflyttar människor ifrån orter som det blir mycket krigshandlingar i.
Mm. Ja, precis. Om det är så att man har en funktionsvariation, hur ska man tänka då? Det kanske inte är så lätt att ta sig ner för på egen kraft i ett skyddsrum.
Nej, det är helt sant. Och det kanske inte är till vardags heller. Utan man behöver ju fortsatt stöd även om det blir höjdberedskap och krig. Och samma om du ska in i ett skyddsrum. Du kommer att behöva hjälp.
Nu har vi en fråga från Jossan. Hon undrar, vi som bor i villa eller radhus, tar vi oss till närmaste skyddsrum? Frågetecken.
Ja, det beror ju lite grann på vart då villan man bor i är. Är det så att man bor i närheten av ett område med skyddsrum, då kan man ju gå dit. Finns det inga skyddsrum inom närmaste milen, ja men då kanske det inte är så att man behöver uppsöka skyddsrum just här och nu.
Både du och jag bor ju på landet, en bit från en tätort. Hur ska vi tänka? Kan du utveckla lite kring det?
Jag tänker så till vardags att jag bor ganska tryggt på landet. Jag kommer fortfarande behöva preppa och ha min egen hemberedskap. Och vara beredd att förflytta mig ut ifall att jag behöver utrymma.
Jessica undrar, hur vet man var det närmaste skyddsrummet finns?
Enklast är att gå in på msb.se och söka upp vår skyddsrumskarta. På skyddsrumskartan så kan man gå in och söka på sin hemadress eller på adressen där man jobbar. Och så får man fram vart de närmaste skyddsrummen är. Så kan man gå ut på en promenad, titta, se jag skyddsrumsskylten, se jag vilken dörr jag ska gå in i. Så har man förberett sig lite grann om vart skyddsrummen finns.
Men finns verkligen alla skyddsrum på skyddsrumskartan?
Nej, alla skyddsrum finns inte på skyddsrumskartan. För det finns ju vissa skyddsrum som är byggda i fastigheter som allmänheten inte har tillgång till idag. Det kan ju vara till och med i ett fängelse det finns skyddsrum. Dit kan man ju inte gå och skydda sig. Men det finns ju också andra fastigheter som allmänheten inte har tillgång till.
Ida undrar, kan man få tag i papperskartor på var närmaste skyddsrum finns?
Nej, man kan ju alltid göra en skärmdump på sin dator och skriva ut den bilden. Men vi har ingen utskriftsfunktion i skyddsrumskartan, tyvärr.
Det står ju också så att ett skyddsrum kan ju, det kan ju vara så att det finns en maximalt antal människor som befinner sig där i, om man skulle be sig i skyddsrum. Ja. Vem håller koll på det antalet att det faktiskt efterföljs?
Det gör vi tillsammans. Du och jag och övriga får hjälpas åt.
Vi tar ansvar ihop.
Och sen är det ju så att de här siffrorna behöver inte vara huggna i sten. Om det står 120 personer så kan vi nog klämma in några till.
Mm.
Nöden har inget lag.
Det pratas ju ofta kring hur är skicket på skyddsrummen och vissa kan ha lite fel och brister. Mm. Och nu har vi en fråga om hur många skyddsrum är godkända idag?
Ja, det här är ju jättesvårt att svara på just idag eftersom vi har ju under en lång tid gjort inspektioner på våra skyddsrum. Och på ett år kan det ju hända jättemycket i ett skyddsrum. Och på 30 år kanske inte händer någonting. Så för att ha en fullständig bild av samtliga skyddsrum så skulle vi behöva åka ut och titta på alla skyddsrum nu och få den bilden. Så det är svårt att svara på. Men vi kan säga så här när det gäller skyddsrummens status. De står där, de är byggda i betong, det är en järndörr. Det är ett bra skydd. Även om kanske inte varenda detalj fungerar som det ska.
En annan fråga. Klarar alla skyddsrum strålning? Du är inne på lite början. Mm.
Ja, alla skyddsrum ska klara strålning. De som är skyddsrum, de är ju byggda i extra kraftig betong, både i vägg och tak. Och har ett filtersystem så att kunna filtrera luften så att den blir ren och fräsch där inne. Mm.
Här framför oss så kan vi se hur en logga ser ut. Och det är ju så här skyddsrummet ska vara utmärkta. Mm. Vad händer om man inte ser en sån här liten logga? Och så är det faktiskt ett skyddsrum där.
Mm. Vet man det oavsett på våran karta att det ska vara ett skyddsrum där, då får man jättegärna meddela oss på skyddsrum@msb.se. Så lägger vi upp det i våran att göra-lista och skickar ett meddelande till fastighetsägaren så han kan köpa en ny skylt och sätta upp.
För det är väl fastighetsägarens ansvar att det ska vara uppmärkt?
Det är fastighetsägarens ansvar, ja. Mm.
Ulrika undrar, vad har en styrelse i en bostadsrättsförening för ansvar när det gäller skyddsrum?
Ja, det har väl egentligen samma ansvar som en fastighetsägare då. Att precis som det övriga underhållet på fastigheten så ska ju skyddsrummet vara med i den årliga underhållet också. Så att det ska ju vara en del i det vanliga fastighetsskötseln helt enkelt. Mm.
Hur funkar det när man ska i ordning ställa och hur lång tid har man på sig? Och när ska en fastighetsägare se till att det här skyddsrummet faktiskt är brukbart?
Ja, då börjar vi längst bak. Till vardags är vi ansvariga som fastighetsägare att se till att skyddsrummet fungerar, att skyddsrumsförrådet har sina prylar. När det blir höjd beredskap, och det är ju regering som meddelar det, då ska skyddsrummen ställas i ordning. Och då är fastighetsägaren ansvarig att se till att det går att ställa i ordning skyddsrummet, att det låses upp och att man har tillgång till skyddsrummet. Sen behöver vi nog alla hjälpas åt, till exempel att tömma förråden som är eller få ut alla cyklar och så. Plocka med prylarna som finns och sätta ihop på för att det ska gå fort. Så 48 timmar är tanken att inom 48 timmar ska ett skyddsrum vara uppe och fungera.
Vi fick ju väldigt mycket frågor om det här när kriget i Ukraina bröt ut. Det var ju väldigt många som blev stressade över att skyddsrum fortfarande var cykelförråder och källarutrymmen. Mm. Men det fanns faktiskt ingen anledning till att bli stressad över det, just för att man har ju 48 timmar på sig.
Ja, det har ju alltid varit så att fastighetsägaren har ett skyddsrum i sin fastighet men har rätten att använda det inom vissa gränser naturligtvis. Man får inte sätta upp fasta installationer och skruva i väggarna och göra hål, men man får använda utrymmet till vad man tycker är lämpligt i fredstid. Och att i 48 timmar så ska det vara i ordning som ett skyddsrum.
Gabby har en fråga. Vi var ju lite inne på den för en stund sedan. Och hon undrar, finns det lösningar som kan hjälpa människor med funktionsvariation att ta sig till skyddsrum?
Kanske inte just i själva skyddsrumsfunktionen, men i övriga delen av fastigheten ska det ju kanske finnas anpassningsmöjligheter. Vi får komma ihåg att en skyddsrumsdörr och en tröskel är ju kanske kraftig och rejäl och lite tjockare än en vanlig tröskel. Så där kommer man behöva ha hjälp om man sitter till exempel i en rullstol.
Och du nämnde innan att där måste ju vi som medmänniskor ta ett jättestort ansvar faktiskt hjälpa varandra.
Vi måste hjälpas åt.
Tror du folk kommer göra det i sånt läge?
Det är jag övertygad om att vi kommer att göra. Vi kommer att hjälpa varandra. De som är friska och krya, de hjälper de som inte klarar sig själva.
Och sen är det väl också så att har man någon typ av hjälp i vardagen så är man ju också berättigad den i en kris. Att...
Helt rätt.
Helena undrar, jag har inget skyddsrum. Räcker att gå ner till källaren i ett hus byggt 2005?
Ja, är det ett betonghus så skulle jag väl säga att det är ju bättre än inget skydd. Att sitta kvar i lägenheten är nog den sämsta.
Flyglarm behöver vi också komma in lite på. Det är ju ett flyglarm som antagligen kommer ljuda om man skulle tvingas uppsöka ett skyddsrum eller en annan skyddande utrymme. Hur funkar de? Är de geografiskt avgränsade, de här skyddslarmen?
Ja, det är ju så att varningssystemet och skyddsrumssystemet är byggda tillsammans. Så att det som är en skyddsrumsort är också en varningsort. Och det är ju för att varningen ska kunna gå ut och vi har då ett skyddsrum att söka upp. Sen har vi ju på senare år byggt ut varningssystemet lite mer för civilt bruk också, alltså kris, om det är brand eller i någon kemfabrik eller något sånt där. Så att då finns det ju lite extra. Runt våra kärnkraftverk finns det ju för kärnkraftsvarning när det blir en olycka i kärnkraftverk.
Så om det skulle vara ett flyglarm som ljuder över Karlstad så kommer det antagligen inte ljuda över Arvika också?
Det är inte nödvändigt, nej. Utan det kan vara geografiskt begränsat.
Julia undrar, är alla skyddsrum i funktion? Hur tar man sig in i ett skyddsrum som eventuellt är låsta bakom portkoder?
Det är ju fredsanvändning att det är låst bakom en portkod. I händelse av höjd beredskap så måste ju fastighetsägaren se till att det går att komma in. Och då måste man ju ställa upp. Är det så att det blir strömlöst så fungerar ju inte portkoden. Då måste ju fastighetsägaren se till att det ställs upp.
Och sen måste vi prata om en fråga också. Hur gör man nummer ett och nummer två i ett skyddsrum?
Jo, men då är det så att i skyddsrumsförrådet...
Alltså gå på toaletten för er som inte förstår min lilla teckenspråks... Ja.
Då finns det i skyddsrumsförrådet väggar... Väggar att sätta upp i skyddsrummet och toalettkärl att ställa in det. Så det blir som en torr toa helt enkelt.
Så de här finns redan nu utplacerade i varje skyddsrum?
Varje skyddsrum ska ha det.
Och vem ansvarar för att de töms och sköts på ett rätt sätt?
Det får du och jag hjälpas åt med övriga i skyddsrummet.
Ja, bra att veta.
Gemensamt ansvar.
Anna undrar, vad finns i ett skyddsrum? Vatten, toaletter, det fick du svar på nu. Och vad ska jag själv ta med mig?
Ja, förutom den här toakälen så finns det också käl att samla vatten i. Och det brukar vara 10 liter skinka som man, med lock som man kan fylla innan det blir att man stänger in sig. I vissa skyddsrum så finns det ju vatten. Och så länge det kommunala vattnet fungerar så går det ju att spola där också. Men övrigt så finns det väldigt lite. Det finns de grejer som är till för att ställa i ordning skyddsrummet. Och det som du själv behöver ta med dig då, det är ju ombyte, något att sitta på, kanske ligga på, mat och vatten för kanske 3 dygn om det är nu där vi ska sitta där, det vet vi ju inte. Mediciner, legitimation kanske, något som du känner att du har nytta av, telefonen, powerbank.
För vi pratar ju mycket om hemberedskap, hur man ska klara sig hemma i ungefär 7 dagar. Ja. Och det är ju lite mer grejer vi rekommenderar då. Men om man faktiskt ska ge sig av till skyddsrum så är det ju mycket mer slimmad.
Ja, till exempel om vi tar med mat, vi tar det som ett exempel. Så kan man ju inte ta med ett spritkök och elda i skyddsrummet. Utan då behöver man ju ha med mat som man kan äta utan att värma.
Sara undrar, är det läge att färdigställa skyddsrummen inför krig nu?
Nej, det är inte läge. Men däremot så är det väldigt bra och spännande att se där ute runt om i Sverige nu att fastighetsägarna har fått upp ögonen för sina skyddsrum. Och de gör själva väldigt mycket tillsyn på sina skyddsrum. Och till och med rustar upp om det är så att de hittar fel. Och det är ju en positiv vändning i det hela.
Och Sara kanske missade också vårt svar innan, men det är ju när regeringen beslutar om höjd beredskap. Det är ju då som skyddsrummet ska i ordning ställas och då har de ju 48 timmar på sig. Anneli undrar, hur hanteras eventuell smitta som uppstår i ett skyddsrum? Kan alla där hålla ett lämpligt avstånd?
Det är ju ett dilemma naturligtvis, men det går ju säkert att dela in skyddsrummet i sektioner, för beroende på hur det är utformat så kanske inte bara är ett enda rum, utan det kanske finns flera rum. Så att det är väl en möjlighet att man håller sig på var och sen på sin kant. Men det är ju en begränsning naturligtvis.
Hur stor yta har varje person i skyddsrum?
0,75 kvadratmeter per person.
Det är inte mycket.
Nej.
När vi ändå är inne på det där med avstånd och smittor, så kan man ju tänka också allergier och sånt där. Får jag äta vad jag vill? Jag tänker på nötallergier eller något annat.
Nej, det är väl lämpligt om vi har samma tankar om sådana begränsningar i skyddsrummet, precis som i bussen eller flyget. Att man undviker jordnötter eller sådana grejer som kan vara särskilt allergiskt framkallande.
En ny fråga. Är kartan den enda källan för att hitta skyddsrum och trygghetspunkter? Eller kommer mer info släppas om en kris skulle komma?
I dagsläget har vi ingen annan tanke än skyddsrumskartan för att hitta skyddsrummen. Men jag tror ju att längre fram i vår planering när det gäller civila försvaret så kommer kommunerna ha mer information kring det och kanske via sina trygghetspunkter kunna informera vart samtliga skyddsrum finns.
Vad händer om jag och min familj kommer till ett skyddsrum? Då säger man att nej, det är, vi har bara en plats kvar och min familj består av tre personer. Vad gör vi då?
Då återigen så är det ju ett gemensamt ansvar. Vi måste hjälpas åt. Jag tror nog vi kan klämma in tre personer till. Det går säkert. Men skulle det vara tre för mycket redan när jag kommer, då kanske man får uppsöka nästa skyddsrum.
Vi får ju väldigt mycket frågor om skyddsrum när det uppstår någonting i vår omvärld. Det kan vara exempelvis ett krig i närområdet, eller som här för ett par veckor sedan så var det ju en skarp uppmaning från ÖB. Vad tror du att folk, varför blir det sånt intresse för skyddsrumsfrågor just då?
Ja, skyddsrum är ju någonting vi kan ta på, något som vi känner till liksom. Så att det är lätt att man greppar det som utgångspunkt för sin frågeställning och sin oro. Skyddet är det viktigaste vi har och skyddsrummen är det vi känner till. Och mycket av frågorna som kommer till oss idag är ju till att börja med handlar om skyddsrum. Men sen så går det kanske över till lite orosfrågor om allmänt om vad händer med mig nu och hur ska jag göra och så.
Hasse undrar, är det fastighetsägaren som svarar för att till exempel nätväggar mellan förråd tas bort om skyddsrum ska användas?
Både ja och nej. Ja, fastighetsägarna är ansvarig för att skyddsrummet ska kunna ställas i ordning. Men vi måste nog hjälpas åt alla som vill söka skydd i skyddsrummet. Så bor jag i en fastighet med ett skyddsrum, så tar jag mig i kragen och går ner och hjälper till. För jag vill ha en plats när larmet går.
Det finns ju andra utrymmen som kan likställas med skyddsrum. Kan du berätta lite om det andra skyddande utrymmen helt enkelt?
Ja, skyddade utrymmen. För att ta ett tydligt exempel så tror jag de flesta har sett eller varit i en tunnelbanestation någon gång. Och det är ju ett tydligt exempel på hur ett skyddat utrymme kan vara. Det är under mark, det är väl skyddat från kriget ovanför och det är inte ett skyddsrum utan det är ändå ett skydd. Och det kan ju vara ett garage, det kan vara en källare, det kan ju vara en vägtunnel. Det finns ju många olika typer av skydd runt om i Sverige som ändå fungerar som ett bra skydd.
Jag har en fråga här som jag är lite osäker på om det är inom din kompetens, men vi testar. Vad är anledningen till att man inte upprättar fler flyglarmsplatser nu i modern tid?
Ja, hur ska vi svara på det? Det hänger väl lite grann ihop med det jag sa förut, att varningen ska vara till för att varna befolkningen i händelse av någon form av raket eller bombanfall. Och då ska man ju kunna söka upp ett skyddsrum. Och då har man ju fokuserat på de militärstrategiska områden och viktiga delar där det finns infrastruktur som behöver skyddas. Och då är det inte överallt.
Sen har vi också en hjärtefråga som ofta återkommer när vi pratar skyddsrum. Och det är ju husdjuren. Och med husdjur så är det väldigt många som associerar det till främst hund och katt. Och rätt ut lite här. Får husdjur eller djur följa med ner i skyddsrum?
I lagen om skyddsrum så står det att skyddsrummen är till för befolkningen. Det står inget förbud mot djur, men vi har hela tiden rekommenderat att vi inte ska ta med våra husdjur till skyddsrummen. Och det är utav flera anledningar. Bland annat allergier. Folk kan få allergiska attacker utav att vara i närheten av en katt eller hund. Men sen finns det ju djur som inte klarar av att vara i en sådan situation. Och tittar vi lite grann på vad Jordbruksverket säger om hur en djurhållning ska vara för en hund eller för en katt, så tror jag inte riktigt att skyddsrum klassar in i den miljön. Även om vi nu tänker oss ett lägenhet eller ett hus som bombas ännu sämre. Ja, naturligtvis. Men jag ser framför mig en omplacering till en ort där inte det är så stor risk.